Vi ska läsa annandagens evangelium enligt första årgången från Lukas evangeliet. Det här kan hända att det är en text som ni både har hört och hört utläggas, men det är en ganska lång text och som man kan anlägga många aspekter på och därifrån man kan utläsa mycket, så jag tror inte att man blir färdig med den så snabbt, men vi ska nu, hur den är, ta oss an den, och vi finner Herrens ord i Lukas evangeliet 24 kapitel från den 13 till den 35 versen. Och se, två av dem var just den dagen på väg till en by som hette Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sade till honom, är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då? De svarade, det som har hänt Jesus från Nazaret, en profet mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven, men fann inte hans kropp, och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven, och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg det inte. Han sa det till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg, verkade det som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra lärjungarna församlade. Och dessa sade, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Amen. Herre, inskriv dessa heliga ord i våra hjärtan. Amen. I det här fallet så kan vi konstatera att vardagen har grytt efter sabbaten. Det är första veckodagen för judarna, det vill säga det som sedan blev helgdag för oss, söndag. Det har framkommit vittnesbörd om att graven var tom. Tidigt på morgonen hade några kvinnor gett sig iväg för att smörja den döda kroppen, men funnit den döda kroppen borta. Det som vi brukar tala om på påskdagen. Änglar hade visat sig och sagt att Jesus levde. Ett par av lärjungarna, Petrus och Johannes, hade sprungit fram till graven och kunnat bekräfta att graven var tom. Och vi kan komma ihåg att det här med att graven var tom, så det fanns det ingen kontrovers om till en början. Alla fiender, anhängare, folk i allmänhet som visste någonting om det här, så alla var överens om att graven var tom. Påståendet om någonting annat kom först långt senare. Med den här bakgrundsinformationen att graven var tom och att det där några kvinnor hade blivit uppskakade när de gått dit och sett hur det förhöll sig. I både dystra och förvirrade tankar ger sig två lärjungar som inte hörde till de tolv på vandring till byn Emmaus nordväst om Jerusalem. Den uppståndne Jesus kommer och går med dem. De känner inte igen honom först. Jesus får först höra en redogörelse om vad som hänt under påsken i Jerusalem. Och så tar han vid. Han börjar typiskt för honom själv på ett nödvändigt sätt att hänvisa till skriften. Jesus hade under sin verksamhet grundlagt det han sade och det han gjorde på skrifterna. Och nu visade han att det som hänt hade sin grund i skriften. Han angriper dessa två lärjungar för att de inte tror på profeternas skrifter. Därmed har Jesus angivit för oss att den kristna förståelsen av Gamla testamentet, som går ut på att Kristus ständigt där är förebådad och att allt där förutsätter hans sändning och att hans kommande i världen, måste, och det som står där i Gamla testamentet förutsätter att Jesus eller Kristi sändande i världen kommer att innebära mycket bestämda saker, som hans död, hans lidande, hans ställföreträdande lidande, hans uppståndelse. Jesus anger att denna förståelse av Gamla testamentet, att allting inneligger redan i Gamla testamentet som därför verkligas i påsken, är den objektiva, den rätta förståelsen av Gamla testamentet. Aldrig någon inläsning av något som i sig själv inte redan finns där. Och vi ska notera, eftersom så mycket en bibelförståelse idag fungerar enligt det mönstret att de kristna bara har hittat på Kristus profetior genom att verkställa en betydande inläsning i Gamla testamentet av något som egentligen inte finns där. Enligt en sån utgångspunkt är till exempel Bibel 2000 översatt. Det sker alltså därför att i en kristen predikan påpeka att det föreligger en avgörande skillnad mellan det Jesus tror och det Bibel 2000 tror om dessa texter. Jesus angriper dessa två Emmauslärjungar, deras otro, och det gör han på ett tvåfaldigt sätt. Dels genom att säga att de är oförståndiga och dels genom att de är tröga att tro det som står öppet nedtecknat sedan mycket länge i skrifterna. Att observera är att frälsningsbudskapet, det påskbudskap som är utgångspunkt för kyrkans förkunnelse, att detta i sin helhet grundar sig på skrifterna. Det som vi nu firar här inne i påsktiden är inte en vitalism. Hur nu livet i alla fall är starkare än döden. Hur det efter varje vinter kommer en vår, som det också nu ser ut att komma. Hur det inte finns någon död som inte till liv uppstår. Hur döden bara är ett kolon på väg till fortsättningen som ärkebiskop Parma vill ha det till nu påsken 2010. Inte alls är det fråga om detta. Inom parentes sagt, är det sant att det inte finns något människoliv som inte uppstår. Men det blir en uppståndelse till evigt liv eller evig förtappelse. Inte självklart en god uppståndelse. Om det alltså inte är fråga om vitalism, alltså en tro på livet och livskraften så där som vi ser det i det organiska livet här i världen. Om det inte är fråga om vitalismen, allmän tro på att livet är starkare än förgängelsen och döden, vad är det då fråga om? Jo, vi ska ha klart för oss att påskens frälsningsbudskap inte är de antika människornas tro på livet, som vi nu har plockat fram och presenterar som en intressant idé, värd att tro på. Inte heller är detta budskap nutidsmänniskornas egen idé. Det vet vi i och för sig, för de flesta människor är likgiltiga eller mycket frågande inför vad det egentligen innebär att tänka så mycket på att Jesus korsfästes, dog och uppstod ur graven. Och det här möter vi också på något sätt, fast det inte uttalas så det där märker vi frågan att varför måste man så mycket tala om att Jesus dog på korset och att han led för det och att han lades i graven och att han uppstod och till och med alltid i kyrkans trosbekännelse upprepar det här. Vad har det för betydelse att ständigt fixera sig vid detta? För att se det utifrån skriften så är det kort sagt så att det vi möter i påskens budskap är inte någon sammanfattning av människors önskningar, utan det är skriftens lära som i sin helhet inligger i skriften och därifrån flödar ut och begär att bli mottaget av våra i sig mycket oförståndiga och tröga hjärtan. Det vill säga att våra tanke- och själsfunktioner är inte spontant disponerade för att ta emot det här, för att bearbeta det, för att reflektera över det. Utan det gäller i utgångsläget för oss, så som för Emmaus lärjungarna, att vi är oförståndiga och tröga att tro. Och det är detta som Jesu angrepp gäller också i vårt fall. Han kommer till oss genom ordet och angriper det att vi är oförståndiga och det att vi är tröga till att tro. Nu är det så att den som inte känner skriften eller åtminstone indirekt från den, från Bibeln, känner Guds straffande rättfärdighet. Den undviker man ganska konsekvent att tala om i det som kallas kyrka idag. Om man inte känner Guds straffande rättfärdighet och vad den kräver, kan man inte förstå Jesu försoningsoffer. Det är så att om man talar om Jesus på korset och hans död utan att ha någon bakgrundsteckning varför detta måste till, så kommer det att hänga i luften. Varför talar ni om den där Jesus av Nazaret som korsfästes? Vad är det frågan om? Har vi tänkt på hur vi skulle svara på den fråga som på något sätt ändå ligger i luften när det kristna budskapet presenteras? Bakgrunden till detta är enligt Jesus presenterat och skildrat, beskrivet hos Mose och profeterna. Han utlär skrifterna och berättar vad som i alla skrifter var sagt om det här som nu hade hänt den här påsken och varför det måste ske. Döden som har kommit i följd av syndafallet måste upphävas av Guds ingripande och ingång i denna värld, då ingen människa kan något sådant. Herren själv ska göra döden om inte, som Jesaja säger, och så som Jona 3 dygn var i den stora fiskens buk, så ska Messias på 3:e dagen uppstå. Hosea säger att Herren som rivit ska hela och han ska på 3:e dagen låta uppstå. Skriften är en oändligt rik värld som hålls dold genom vårt eget hjärtas mörker. Och när man talar om hur vi ska förstå Bibeln och läsa den och tolka och så vidare, så ska man ha det här med när Jesu angrepp på att Ni har otro och ni är tröghjärtade att förstå. Bibeltolkningens problem faller oftast tillbaka på det. Där är problemet. Otro och tröghjärtade att förstå. Och vi vet att det här omtolkar man. Så att man har inte den här åsikten som Jesus, utan man säger att problemen i Bibeln är så svår och komplicerad bok och det där är så gammalt och vi har svårt att därför komma till någon klarhet, för att det är på något sätt oklart och komplicerat. Men det komplexa och det svåra finns hos oss. Då vi väl har den här grundinsikten som ska vara vår utgångspunkt, att vi är tröghjärtade och oförståndiga och att hela Guds frälsningsrikedom förmedlas genom skrifterna, så ska vi viga vårt liv till ett studium av skrifterna. Ständigt läsa dem, ständigt höra rätta utläggningar av dem, ständigt fråga dem till råds, alltså skrifterna, då det gäller vår skuld, svaghet, brist som människor, och då det gäller löftena om frälsning, återupprättelse och salig uppståndelse. Och här ska vi ta det personligt. Det här kan i tillämpningen inte vara detsamma för alla människor. Och vi ska finna vår väg i att läsa personligen Bibeln. Kanske ett litet stycke varje dag, kanske några ord, kanske någon annan flera kapitel, kanske olika i olika tidsfaser och så. Men alla är vi kallade till studium av skrifterna. Och vi är alla kallade till att höra rätta utläggningar. Och finns det inte rätta utläggningar där vi lever och ska gå i gudstjänst, så ska vi skilja oss från det falska och samlas med andra kristna och kalla rätta lärare att förkunna för oss. Varje kristen får känna sitt eget onda hjärtas motstånd då det gäller detta område. Subtilt och intelligent är många andar i intensiv rörelse i detta nu, verksamma för att bryta ner allt det goda som förmedlas till oss genom skrifterna. Någon kanske vill anmärka att det var ju lätt i alla fall i efterhand för de två lärjungarna som fick höra Jesus själv undervisa dem om vad som i de olika skrifterna syftar på uppståndelsen och hur allting egentligen är avsett. Kan ibland möta en sån här suckan att om man hade fått vara med på den där vägen när Jesus själv undervisade och sa hur det är. Men frågan är, har vi inte det? Vi har det Nya testamentet som dessa inte hade. Vi har förklaringarna till hur det skedde just så här. Tänk du som läser Matteus evangeliet, hur det sägs att detta gick i uppfyllelse för att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten som sa det. Och så vidare. Vi kan säga så här att det tal som Jesus framförde till dessa två lärjungar har vi inte som sådant bevarat. Men den insikt som dessa lärjungar fick genom Jesu tal förmedlades till urkyrkan, och den förståelse som Nya testamentet har av Gamla testamentet är just den som Jesus förmedlade till dessa två lärjungar. Skriften kan inte bli om intet, säger Jesus. Och han påpekar också att himmel och jord kan förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Så säger han. Därför ska skriften utläggas i realtid. Nu. Kyrkan får aldrig i någon tid innan Kristus kommer tillbaka upphöra med det maktpåliggande uppdraget att i hans namn utlägga skriften i realtid för konkreta människor som står inför frälsningens fråga. Här kan vi inte lita till skåpmat, utan det gäller att idag öppna skrifterna, läsa dem, studera dem, utlägga dem, tro dem och vinna den insikt de förmedlar. I det rätta skriftstudiet förenas vi med den ande, närvaro och inspiration som Kristus lovat sin kyrka i alla tider. Också efter vårt skriftstudium, då det blir rätt och vi finner det Kristus där vill peka för oss på, ska vi förundrande och lovprisande kunna säga: brann inte våra hjärtan då Kristus talade till oss på vår livsväg och öppnade skrifterna för oss. Se att det gäller för oss på samma sätt som för dessa två lärjungar. De framställs bara där som en typ för de kristna. Vi ska också förstå att denna rätta skriftförståelse på allt sätt är udda i denna värld och står i motsättning till vad många höga och lärda vill tro och mena. Det är just den rätta insikten hämtad ur skriften som Jesus prisar då han säger till sin fader: jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Profeterna som framträdde långt före Jesu jordeliv, de funderade också själva mycket på vad de ord de framförde och tänkte på när de fick vissa ord. Vad allt detta syftar på. Och Petrus skriver om det här: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som vi skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sen från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglar att få blicka in i. 1 Petrus 1:10-12. Att profeterna genom den helige ande säger det grundläggande för vår tro har också fått sitt nedslag i den nicenska trosbekännelsen. Ni vet den här längre trosbekännelsen som vi läser på högtidsdagar. Där det om den helige ande sägs: som har talat genom profeterna. Och nu ska vi veta att många falska profeter har gått ut som har Bibeln i händer, som utlägger det men på sidan om saken. Jesus säger att många falska profeter har gått ut i världen. Och hur ska den kristna församlingen, hur ska vi som döpta och troende känna igen det här och hitta den rätta vägen? Jo, genom att skriftens egen mening, genom det ljus som utgår från skrifterna, finns mitt ibland oss, så att vi kan skilja det falska och det rätta från varandra. Och så att vi ser var det onda kommer in. Det är nämligen så med den falska läran i kyrkan att den ofta satsar på huvudsaken, på just de goda orden, dem som vi så gärna hör och behöver. Paulus säger att Satan framträder som ljusets ängel och också att hans tjänare gör det. Och därför är det så att djävulen, vår motståndare, han som vill dra oss alla med sig i sitt fall och i olika förtappelse, Han framträder i den kristna kyrkan som ljusets ängel, just med goda bibelord som han vrider och vänder för att förvirra människor och för att föra dem till den olycka som är bestämd åt honom. Därför gäller det att ta Jesu ord på allvar, att vaka. Jesus säger, det jag säger till er, det säger jag till alla, vaka. Och här är någonting mycket viktigt. När kontakten med skrifterna fördunklas i en församling eller en kyrkoprovins, så då får djävulen också en makt och ett inflytande i bibelutläggningen. Och det krävs en kontakt med skrifterna som är genuin, så att man faktiskt tar tag på det som sägs där för att kunna avvisa det här. Kom ihåg att djävulen, när han frästa Jesus, så använde han Bibeln för att få honom på fall, men Jesus avvisade honom med skriftens ord. Och det är det som också måste gälla i vår gemenskap, att den falska utläggningen avvisas med en rätt lära från skriften och med skriftens egna ord som svar i givna situationer, och där Guds ord finns i sin renhet och klarhet, därför drivs djävulen, precis på samma sätt som det sägs efter frestelserna, därefter drog sig djävulen undan till en tid. Och där Guds ord kommer, där måste djävulen vika undan. Det som sist framkommer i denna text är att Jesus möter de sina särskilt vid nådemedlen. De två Emmauslärjungarnas sinnen var förmörkade, så att de inte igenkände Jesus. Men då han välsignade och bröt brödet, då kände de igen honom. I de heliga handlingarna, vid sakramenten, dopet och nattvarden, ska också vi möta en öppen dörr till den eviga, saliga, goda världen. I dessa moment och i deras kraft ska vi förenas, igenkänna och bli igenkända av Jesus själv. Han säger, till min åminnelse. Det är inte så här i första hand att vi ska göra det för att minnas honom, utan det som han säger, min åminnelse. Han känner igen de sina vid de rätta och rena sakramentens bruk. Emmauslärjungarna bröt upp då de mött Jesus, och där de fick gåvan att känna igen honom. Så ska vi också gå vidare nu efter påskbiden, efter att ha mött Jesus i påskens budskap, som vi kanske nu hört många gånger om under stilla veckan och påskdagarna och veckan därefter. Vi kallade av Jesus att vittna om honom i vårt världsliga liv på det sätt som just blir vårt, på det sätt som just efter Jesu tanke är vår väg här i vårt jordeliv fram till jordens gräns och fram till den saliga världen. Hans omsorg gäller oss på samma sätt som det gällde dessa två förvirrade vänner på vägen från Jerusalem till byn Emmaus. De står där som exempel för oss, som typer för oss som kristna, dessa två tidiga vittnen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du själv kommer där ditt ord finns och utläggs. Du som lovat vara med där man lär allt vad du har befallt. Och vi ber att den stadiga undervisningen från ditt ord skulle bevara våra hjärtan så att vi inte går vilse och samtidigt är trygga med förtröstan på dig. Hur än den onda världen rasar och hur än den falska kyrkan försöker bedra oss. Tänk på oss var och en och välsigna var och en och dens livssamman. Vi ber Herre Jesus i ditt frälsarnamn.